Hej och välkommen till Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Luvelius och jag använder den här podden för att nå ut för det mesta. Och man hittar mig på de flesta ställena, antingen på Katarina-podden eller Katarina Luvelius eller Katarina Medium. Jag har precis också lagt upp alla avsnitt på min YouTube-kanal, så att där finns en egen playlista för bara podden. Så att prenumerera gärna på den så missar du ingenting. Om man vill, såklart. Du kan också prenumerera på Spotify, för där ligger den också. Missar du ingenting där heller. Om man nu vill det. Jag kom på att den här gången ska jag prata om min viktresa. Det kanske inte är så andligt, men jo, det är det. I allra högsta grad. Och kan jag inspirera och... Jag vet inte riktigt. Men det här är väldigt viktigt faktiskt. För att alldeles nyligen så var jag med på ett Zoom-möte där man pratade om massa olika saker. Nu kommer jag att prata väldigt mycket om hälsa. Men jag anser att det är av vikt. Nej, men alltså det är många som är intresserade av detta, oavsett om man är magsexopererad eller inte. Men för att starta den här podden så måste jag gå lite bakåt i tiden. För att det finns en poäng med det här, nämligen. Okej, jag ska säga så här. Jag har alltid varit knubbig. Det har jag alltid varit, förutom när jag var väldigt, väldigt liten. Då var till och med undernärd. Faktiskt, det kan man inte tro. Men jag var väldigt spinkig och jag åt inte. Men det var när jag var, det var innan skolålder. I alla fall så har jag faktiskt blivit retad av min egen mor. Och det var väl inte så nice. Så ja, man söker ju tröst och den biten. Sen beror det på då om man är aktiv eller inte i olika saker, vilket jag har varit. Så att jag har väl varit någonstans storlek, allt mellan 38 och 42. Där omkring har jag alltid legat. Men sen så kom det då ett dödsfall i familjen. Min pappa gick bort och det var väldigt jobbigt för mig. Så därefter så gick jag upp väldigt mycket i vikt. Jag var ju bara 26 år när min pappa gick bort. Och nu tappade jag bort mig, varför det? Hur som helst, kilarna började krypa upp. Och när man inte mår bra, i alla fall jag, då tröst äter jag. Det är inte så att jag har ätit massor, utan jag äter fel saker. Och jag har en kropp och... Eller jag har en kropp och en matsmältningsmakapär som helt enkelt inte ska ha kolhydrater. Så är det bara. Det jag kommer på nu. Hur som helst så min dåvarande sambo, han gjorde en gastric bypass 2009. Och jag såg ju på honom hur bra det kunde gå. Så 2012 så gjorde jag min. Och jag gjorde den på den ödesdigra dagen, nu ska ni höra, 2012-12-21, alltså 21 december 2012. Enligt Maya-kalendern så tog det slut där. Och jag kommer ihåg läkaren där, eller kirurgen, han frågade mig, har du ändrat dig? Nej, säger jag. Men djupt inne kände jag att det här ska jag inte göra. Hur som helst så gjorde jag det. Och första året jag rasade i vikt. Och sammanlagt så gick jag väl ner någonstans 35 kilo. Men sen kom alla problem. För mig gjorde det det. Och det var problem... Ja, herregud alltså. Om jag säger så här. Som lekman kan jag leka med min egen tanke. Det är så här. Vi är födda med en magsäck. Det ska vara så. Och... Man ska inte tro att tarmar kan ta upp näring, vitaminer och mineraler. Det är inte vad den är till för. Det är magens uppgift i första hand. Och när man gör sån här operation så är man ju och pillar på vagusnerven, man är fingrar på tolvfingertarmen och man klipper gärna lite här och där. Ursäkta, där rasade något. Men i alla fall, det är ju liksom fel för mig att man mixtrar så mycket i det här. Och det här talar man inte om när man gör inför en sån här. Alltså, man får inte tillräckligt med information. Utan enligt statistiken så är det ju att alla går ner i vikt. Ja, men allt det andra då? För mig blev det minnesförlust, ångest, demens måste jag nästan säga, panikångest, näringsbrist, orken tar slut, energin tar slut och så vidare och så vidare. Humörsvängningar och så vidare. Tillsammans då med typ 1-diabetes som jag har, och mitt socker vart ju definitivt inte bättre. Det vart ju enorma svängningar i mitt socker. Så att nej, jag mådde absolut inte bra. Och då fick jag höra talas om att man kunde göra en återställning. Det är ju givetvis en operation igen. Och jag kan säga att i 5 år fick jag kämpa med det här. För att få det. Jag vart ju nekad. Och jag bara sa att nej, ni kan inte neka mig. Så att jag gick vägen via min diabetesläkare. Och hon la in ett ord. Samtidigt som jag var på Uppsala också. Uppsala universitetssjukhus. Där jag fick prata om de här sockerfallen som jag fick så ofta. Så då tyckte de att, ja, men då får hon väl det då. Så nu ska jag säga, 2019 i februari fick jag min återställning. Och det är jag väldigt glad för, kan jag säga. Egentligen borde det inte heta återställning. Det borde heta, ja, återkoppling av magsäck. För att det är fortfarande vagusnerven, tolvfingertarmen och tarmar som de klipper i. Och ja, hur gick det då? Ja, det hände ingenting med vikten. För att ni ska veta det, att även fast jag var gastrikopererad så gick jag upp i vikt sen igen. Och det är ju många som gör det. Många går ju upp igen. Av någon underlig anledning. Men för mig då, så, ja, ni ser, min hjärna är inte riktigt påkopplad idag, men det blev bättre i alla fall. Och operationen blev lyckad. Tyvärr så började jag är tydligen känslig för blodförgiftning. För det fick jag första gången. Jag höll på att dö, kan jag säga. Bokstavligt talat. Det glömde jag berätta om, men skitsamma. Så att jag blev kvar på Ersta sjukhus lite extra länge för att de ville ha koll på det här. Men det där fick jag antibiotika för och allting blev tipptopp. Sen fick jag åka hem efter en vecka, tror jag. Och personalen på Ersta sjukhus har varit fantastiska, det måste jag säga. Det är klart, det finns ju alltid ett och annat rötägg. Men hon fick sen sitt upp. Ja, det var någon nattsköterska där som inte var riktigt klok. Och jag är sån här som absolut inte vill ha massa socker och absolut inte någon artificiell socker. Definitivt inte. Så hon kom med någon sån här näringsdrycker och jag bara läste på etiketten och så här. Men det här vill jag inte ha. Jo, men det här är bra för dig. Det här vill jag inte ha, så här. Det här får du kasta i soporna, så här. Jag har mitt eget. Vilket jag också hade. Och hon blev sur, men det skit jag i. Det var många på den avdelningen där vi låg som var jätteirriterade på henne. Hon hade valt fel yrke, helt klart. Hon ska sitta bland provrör, inte hålla på och vårda människor. Hur som helst så fick jag åka hem i alla fall. Och det är ju så att magsäcken hade ju varit arbetslös i 6 år. Nej, vänta. Från 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 år. Ungefär. Och, eller ja, lite mer än 6 år då. Skitsamma. Så att jag måste ju liksom vänja magen igen. Så att det var ju liksom tunna soppor och näringsfyllda mat, definitivt. Så jag kokade ju min egen buljong och jag åt ju näringsrika shakes. Och gud vad jag ansträngde mig. Men till slut så, ja, det gick bra. Det gjorde det verkligen. Och jag äter normalt idag. Fast inte egentligen. Men jag kan äta nästan allt. Jag måste fortfarande äta långsamt. Jag måste fortfarande äta små portioner. Men jag kan äta sill igen. Jag kan äta matjessill som jag älskar. Jag kan äta grillat igen. Grillat kyckling har jag dock lite svårt för idag. Men äter jag inte så mycket så går det bra. Alltså nu menar jag sån här köpt grillad kyckling. Jag vet inte vad det är för någonting. Kanske det är för fett, jag vet inte. Men om jag inte äter så mycket så går det faktiskt bra. Vad ska jag berätta mer då? Jo. Det här med vikt. Jag ska väl säga att så småningom så började jag gå upp igen. Jag gick upp ganska mycket. Så att till slut insåg jag att nej, men gud, jag kan ju inte ha kläder på mig igen. Alltså, det här går inte. Så att jag tog tag i saken och jag började motionera igen. Jag började gå och träna. Dels för min rygg. Och andra saker som gör att jag kanske inte kan röra mig som vanliga människor. Och jag började hitta en modell som passar mig. Samtidigt som jag gick hos kiropraktor och fick en massa hjälp där. Jag fick hjälp av sjukgymnast, allt möjligt. Det här gjorde jag på eget bevåg. Och matväg, jag äter fortfarande små portioner. Det passar mig enormt bra. Jag ska inte säga vad någon annan gör, men jag hittar min stil. Jag måste fortfarande äta näringstillskott för att det är någonting som jag tycker alla borde göra. Så att vad jag äter idag, det är D-vitamin D3 plus K2. Det gör att det tar upp mera. Det är fortfarande begränsningen. Gud, nu har jag inte. Vad heter det? Det är inte mer än 250 RI. Gud förlåt. Men i alla fall, det här IU, det här styrkan i det, det är uppe i 10 000. 10 000 per dag. Det äter jag varenda dag. Har jag gjort i 5 års tid. Jag äter C-vitamin, men inte något artificiellt skit. Absolut inte, utan det här är riktiga citroner som är, inte processat, utan det är i pulverform. Är det. Men det är ingenting som ni har hört talas om, det kan jag nästan lova er. Det renaste som finns, och cellsalter, det är ihop. Vad är det mer? Antioxidanter som är över 202 000 på ORAC-listan eller ORAC-värde. Vad är det mer? Omega 3 såklart, som är inte alls är på fiskleverolja, utan det här är helt veganskt. Helt och hållet. Såna här greens. Ja, gud, det är allt möjligt. Shakes som är helt fantastiska. Jag brukar inte gilla såna här shakes. Jag tycker de smakar fan, helt enkelt. Men jag har hittat ett märke som är, det är gott. Och det är till och med så att jag byter ut ett måltid för med en sån här shake. Sen kan man stoppa i lite annat Jokkmokk bara för att det kan bli lite godare. Banan till exempel. Eller frukt, vad heter det? Bär eller så. Det finns bara fantasin som sätter gränser. Och jag äter det absolut viktigaste, och det är enzymer. Enzymer är någonting som har räddat min mage. Det kan jag säga. Så att idag mår jag riktigt bra. Jag kan ut och gå. Det har jag inte kunnat gjort sedan min operation 2012. Eftersom jag har såna jävla, ursäkta mig, riktigt jävla ryggbesvär. Så jag är så glad att jag fick min återställning. Vad de flesta kanske inte vet, vad jag har för någonting, så är det så att jag har lärt mig att lusläsa etiketter. När man tittar på hälsoindustrin så är den helt fucked up. Det här med askorbinsyra, alla tycker att åh, det är så himla bra och det här är hög C-vitamin. Alltså, vet ni vad askorbinsyra är? Det är artificiellt. Det är alltså restprodukt från någonting som man gör när man gör vad heter det nu då? Citronsyra. Det är en variant. Det är absolut inte hälsosamt. Vi har fenoxyetanol som ofta är med i schampo, balsam, hudprodukter, alltså allt sånt där. Det har jag slutat med. Därför att är man gastrikopererad eller återställd så är man, alla människor är extra utsatta. Så varför då sätta på ännu mer? Och då kanske tycker så att ja, men jag äter ju inte schampo. Nej, men huden är ditt största organ. Det vet man. Och det tar 26 sekunder för huden att absorbera allting. Så är det ute i ditt blodsystem. Och när det har kommit dit så tar det 8 minuter så är det ute i dina organ. Tjena, sug på den. Så jag har ju hittat produkter som är helt rena från gifter, kemikalier och tillsatser. Och det här med tillsatser ska ni veta. Gisses Amalia. Varför sätter man i en massa skräp som ansamlas i kroppen? Just saying. Jag har slutat med skräp. Jag tar bara och har rena produkter. Och om du nu sitter och säger så här, ja men det har jag med, jag har också rena produkter. Alltså sakta i backarna här. Hur vet du vad det är för någonting? Hur vet du hur det är gjort till och med? Vad har de sina ingredienser och vad har de för någonting? Det här är en djungel ska jag tala om. Men det här företaget jag har som gör såna här produkter, de är extremt noga. De är så noga så att det är inte klokt. Så fort det är någon liten del av vad de ska ha för någonting i sitt shampoo till exempel, att de byter någonting bort, då vill vi inte ha det. Då slutar de att sälja den produkten. Så noga är de. Det är de flesta har USDA-märkt, alltså certifierat ekologiskt. Och då kan man tycka sig, ja men det är ju enkelt att få. Det kan det vara. Men akta dig om du inte håller. Då är det dyra. Då är det dyrt. Om man inte håller det man lovar. Ja. Så att det här har ju gjort att jag håller mig väldigt frisk. Jag är sällan sjuk. Jag har sällan feber. Jag har sällan influensa. Jag är sällan sjuk numera. Det här är helt sjukt. Covid-19, nej det har jag absolut inte haft. Har jag tagit några sprutor? Nej, det har jag absolut inte gjort. Men det är min åsikt om saker och ting. Man får göra precis som man vill. Jag anklagar ingen eller si och så. Men jag väljer att göra på det här viset. Och ja, det resten är ju historia. Och jag menar, jag är ju, vad heter det, typ 1-diabetiker, så jag är extremt känslig för bakterier och saker och ting. Och jag menar, bara åka smittohärden i tunnelbanan i Stockholm är ju en risk. Och jag har provat det här. Alltså här sitter jag i skogen, inte utsatt för någonting. Så att jag menar, mitt immunförsvar borde ju vara ganska lågt. Tydligen är det inte det. Så att jag har ju ibland åkt till Stockholm och åkt tunnelbana bara för att säga, nu ska vi se hur det är med det här. Jag blir inte sjuk. Sen har jag ju den här sanitizern som är helt outstanding, som faktiskt är godkänd för att den tar bort covid-19. Det är det. Så den har jag alltid någonstans med mig och sprayar. Jag sprayar i mun också för att den är ju giftfri. Ja gud alltså. Jag kan berätta mycket om det här. Det kommer mer om det. På Facebook ska jag prata mer om det här. Men det kommer. Vad är det mer som har hänt? Som sagt, jag gick upp i vikt och sen så har jag börjat gå ner i vikt igen. Så nu börjar jag liksom må riktigt, riktigt bra. Jag har några kilo kvar som jag vill bli av med, absolut. Men det får ta sin tid. Men nu kommer vi då till den här kärnpunkten. Vad är det som gör, för det första, att människor tar och lägger sig under skalpellen? För att enligt mig, det jag har kommit fram till, det är att vare sig du har viktproblem, mentala problem, psykiska problem eller psykisk ohälsa eller någon annan beroende eller vad det är, det sitter inte i kroppen, det sitter ingen annanstans än i huvudet. Alltså, det gör bara det. För att man vet idag att om man inte passar sig när man är gastrikopererad till exempel, så är det hög risk att du blir beroende av någonting, särskilt alkohol. Jag ska erkänna att det har varit stor konsumtion. Inte för att jag är alkoholist, men det har ökat. Och det känner jag så här, nej, det här är inte bra. Det är absolut inte bra. Och alkohol överhuvudtaget är ju inte bra, varken i kroppen eller på kroppen. Så någon sån här alkogel har jag aldrig hållit på med. Never. För att det torkar ut och det går in i kroppen och alkohol är definitivt inte någonting som är hälsosamt. That's it. Så har jag slutat med alkohol? Nej, det har jag inte. Men det är, jag får passa mig lite grann. Eller jag har gjort det. Sen tycker jag att jag är över 55. Jag tycker nog att jag kan ta ett glas vin till maten. Det tycker jag att jag kan göra. Sen är det ju liksom inte någon överkonsumtion någonstans. Men det är sådana observationer jag har gjort. Och nu då när jag känner att magen fungerar, mitt näringsupptag är mycket bättre. Jag har fortfarande problem med järnupptaget kan jag säga. Så jag har fått en sån här järninfusion eftersom jag tål inte tabletter av något slag. Det ska bli intressant att se vad som finns nere i Spanien för de kanske har någonting annat. I don't know. Men jag ligger precis på gränsen minimum. Jag ligger precis där. Och det här är någonting som jag har haft i över 10 års tid. Väldigt dåligt järn. Och det gör ju att man blir trött och man blir slut och koncentrationen vacklar och ja, humöret vacklar. Men ja, så får det bli. Så får det vara. Jag försöker genom maten äta sådana saker som ökar järnet. Magen klarar det. Men inte sådana här artificiella tabletter. Det går bara inte. Vad är det mer jag skulle säga? Det som är intressant. Jo, det sitter i huvudet. Beteende. Beteende sitter i skallen. Så att om du sitter där hemma och känner igen dig. Alltså, jag hoppas att du förstår att det sitter i ditt beteende. Det är helt klart upp till dig vad du vill göra med det. Jag ska inte tvinga dig till någonting. Men gå personlig utveckling. Börja förstå dig själv och börja förstå ditt beteendemönster. Kanske det kommer från dina föräldrar, kanske det kommer från din släkt, kanske det kommer ifrån din närmaste vän som kanske, jag inte vet jag, håller på med fulheter. Men just att bli medveten om sitt beteende. Jag har hittat väldigt mycket nycklar i det här. Det har jag. Bara en sån sak som att motionera och träna. Så jag hatar sånt. Det är det värsta jag vet. Det är så tråkigt. Så att det är roligare att sitta och titta på färg som torkar. Jag lovar. Så tråkigt tycker jag det är. Men ut och gå är någonting jag tycker om. Så det klarar jag av idag. Och ryggen, har den blivit bättre? Ja, på sätt och vis har det blivit det. Det är samma problem, men jag har absolut inte de här krampaktiga problemen. Det har jag inte. Sen att jag måste på något vis ta värktabletter för att jag drar på mig inflammation i musklerna. Och det är någonting som jag inte riktigt fattar. Men jag kommer väl fram till det också. Att äta sunt är någonting som jag ska gå in för ännu mera. Jag har hjälp av min väninna och vi ska göra det här tillsammans. Så vi båda två har artros. Det har vi. Och vi blir ju inte yngre. Så enkelt är det. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med det jag har åstadkommit. Och det här är någonting som jag har fått göra själv. För sjukvården förstår sig inte på sånt här. De bara vill trycka in en massa skräp. Tyvärr. Och de tycker en massa saker. Så att nej, jag har gjort det här på eget bevåg och eget sunt förnuft. För jag tror på att naturen ger oss exakt det vi behöver. Jag ska faktiskt prova CBD också. För det är ju också så här inflammationshämmande. Istället för att knapra massa skräp. och se om jag kan få någon effekt på det. Jag hoppas det och jag tror det. Mer om det kommer väl kanske senare. Sen om det är CBD som är med eller utan THC, det får jag se vad jag vänder mig till. För alla säger det att ja, det är ju THC som gör det. Men man kan ju ligga under den här gränsen. Jag tror det är, nu har jag inte riktigt siffrorna. Är det 2,0? Ja, någonting som, nej gud, jag ska inte säga något. Men jag ska titta på det där lite mer. För min egen skull. Jag menar, Carl Wolliné, han hade rätt. Han hade det. Han sa ju det att cannabis är ju medicinernas medicin. Det är så bra, det är för bra, så att man illegaliserar det. Mm. Tyvärr. Men det börjar luckras upp både hit och dit. Och här i Spanien så är det legalt för egen användning. Du får dock inte sälja. Så det här är intressant. Men CBD är en annan sak än cannabis. Det kommer från samma planta, men beroende på vilken planta, för det finns ju tydligen 7 olika sorter. Allt från skräp till toppkvalitet. Nåväl. Så att det här med vikt. Varför måste vi ha ett ideal? Varför måste vi passa in att man ska se ut si och så? Jag vet faktiskt inte riktigt. Så att jag har faktiskt förlikat mig med att okej, jag ser ut som jag gör. Så är det. Jag kan inte göra så mycket åt det just nu. Men jag vet att ju mer jag rör på mig, ju bättre mår jag. Och sen tycker jag inte om att ha för mycket fläsk. Jag tycker inte om det. Och sitter i huvudet, ja det kanske det gör. Men det är inte kul när man inte når sina fötter, när man inte kan knyta skor och så. Alltså nej, nej. Det tror jag inte är meningen, utan jag tror det är meningen att vi ska kunna nå våra fötter. That's it. Som diabetiker så brukar jag få såna här frozen shoulders. Det är alltså att man får värk, vad ska jag säga, ja, på utsidan, uppe på, inte under armen utan på armen. Jag kan inte förklara riktigt, men det är precis som att det är någon rejäl träningsverk. Så att man kan liksom inte lyfta armen. Det har jag inte haft på bra länge, kan jag säga. Det kan ha med vikten, men jag vet att det är även smala personer som har typ 1 får frozen shoulders. Jag vet inte vad det här beror på, att jag inte har det längre. Kanske är det för att jag inte drar i mig så mycket skräp. Det kan vara en faktor, en sån sak. Eventuellt. Jag vet faktiskt inte. Men intressant är det att iaktta detta. För det hade jag ganska mycket när jag vägde lite för mycket. Då hade jag sånt. Och det är ingenting man kan göra, utan det försvinner av sig själv efter ett tag. Hur är mitt socker då? Alltså idag, där till dags dato, så funkar det ganska bra. Det är absolut inte något topp, det är det inte. Men det är extremt mycket bättre, både som innan gastrik, under gastrik och direkt efter min återställning. Så tycker jag att jag har väldigt bra. Det är vad jag tycker. Så att maten är A och O. Det är det. Och jag äter ju så rent som möjligt. Visst, jag äter grädde, det gör jag. Jag äter pasta, ris, potatis och så. Det gör jag. Men jag äter inte så mycket. Sen kanske jag inte äter det varje dag, inte varje vecka. Det kanske jag inte gör. Så det här att må bra, det är någonting man måste finna ut själv. Det måste man. Jag vet att jag pratade med någon som jag sa att, men herregud så sjuk du är. Varför är du så sjuk? Ja, jag vet inte, jag måste ju dra på mig hit och dit. Ja, men varför är inte jag så sjuk? Jag borde ju vara väldigt multisjuk, jag som är så mottaglig. Så sa jag, så jag tycker du borde äta D-vitaminer. Ja, men det har jag ätit, det gav ingen effekt. Ja, men hur mycket var det då? Ja, det hade hon ingen koll på. Utan det var någon som sa att det här är bra för dig. Alltså, bara en sån sak vill jag sätta upp ett finger och bara säga så här. Lär dig vad som är bra. Lär dig saker och ting. Ta reda på vad är det som vi behöver egentligen. Jag kan säga att under pandemin så fick jag ju veta att det här med D-vitamin och C-vitamin, det var ju extremt viktigt att få i sig. Och vad gjorde man? Jo, man trodde att det var någonting från djävulen så att man förbjöd både ditten och datten. Ivermektin och hydroklorikin, det fick man absolut inte använda. Men det visade sig att det var det bästa mot covid-19. Har man ju erkänt nu. Har jag tagit det? Absolut. Har jag mått bra? Absolut. Har jag några fysiska men? Nej, har jag inte. Så att det där är någonting som jag alltid ska ha hemma, det kan jag tala om. Men, ja, för det såg jag ju på vissa mediciner som jag har tagit i Spanien. De har ju hydroklorokin. Särskilt när det gäller hals och hosta och sådana saker. Jag läser, jag ser. Intressant är det, sen kanske inte så stora mängder, men i alla fall. Nu tappar jag bort mig där, men det är intressant för att jag har ju fått höra andra experter, även om man sitter och säger så här, men jag lyssnar bara på experter. Ja, men har du lyssnat på alla experter? När det är såna här olikheter, då ska man lyssna på båda läger. Det är min slutsats. Alla kan inte ha fel och alla kan inte ha rätt. Utan då får man lyssna på båda två. Men man ska vara medveten om att ha en liten sån här spärr som säger så här, varför talar de emot varandra så extremt mycket? Det kan man fråga sig. Vilka är det som gynnas av läkemedelsföretag? Det ska man fundera på. Och vilka är det som gynnas av åt andra hållet? Så kanske man kan hitta någon medelväg här någonstans. Jag vet inte. Men i alla fall så har jag fått höra att om man nu har extrem influensa och covid-19 och sådana saker. Det är ju bara proppa i dig. D-vitamin, C-vitamin. I väldigt höga doser. Väldigt höga doser. Vi pratar alltså kanske 60-70 000 IU om dagen, om du har covid-19. Jag menar, det har ju visat sig att liksom folk har liksom fått covid-19 i liksom dödssjuka. Är väldigt dödssjuka och nästa dag så går de därifrån för att de har liksom, ja, det var det. Väldigt, väldigt intressant studie kan jag säga. Och just det här med studier om D-vitamin har ju varit under lång tid. Längre än vad jag trodde. Och D-vitamin får vi inte i oss i maten idag. Glöm det. Man måste ha tillskott. Så är det bara. Och sen när det kommer till vad du har för hudfärg, alltså är du väldigt svart så tar du inte in D-vitamin lika mycket som rödhåriga gör, till exempel. Blonda tar inte heller åt sig lika mycket, men sämst är mörkhyade människor. Sen kommer vita högst på listan är rödhåriga. För att deras pigment är att de tar in D-vitamin på ett helt fantastiskt sätt. Av solen pratar jag nu. Ja, så kommer vi då till det här med att ja, men man ska inte vara i solen så mycket. Nej, det kanske man inte ska vara. Men man kanske ska sitta eller liksom vara i ljus. Man kan, det är naturligt. Solen är naturlig. Det är ingenting som är farligt på det sättet. Men det finns de här som absolut ska ligga på stranden, playan i 6, 7, 8, 9 timmar. Jag menar, hallå. Det kan ju inte vara sunt. När jag var nere här i våras så den är ju, solen är ju extremt stark. Så jag började bara med en timme om dagen. Kanske inte ens det, 45 minuter. Direkt i sol. Sen fick det vara. Och jag har inte bränt mig. Det var lite på näsan, det var det. Men inte mer. Jag brände mig inte för att och ha såna här solkrämer. Nej, gud i himlen alltså. Det är av solkrämer du får problem. Mm. Du hörde rätt. Och är det så att du bränner dig lätt, ta ett parasoll. Sitt under parasoll. Du blir solbränd i alla fall. Men det tar längre tid. Det är som jag menar, det var dagar som det var molnigt. Men varmt. Så var jag på playan i alla fall. Och då kunde jag kanske vara 2-3 timmar. För solen tar i alla fall. Det är ju UV-strålar. Alltså, gud om man kunde förstå det här. Men ligga och pressa i så många timmar, det är inte bra. Det ska man passa sig för. Ja, för att solen är bra. Alltså, det är den. På många sätt och vis. Och det här med ozonskift och hit och dit. Ja, men sola sunt. Vad är solen på sunt sätt? Jag älskar att sitta i solen. Men när det liksom gassar och nästan bränner. Nej, men då vill jag sitta i skuggan. Absolut. Vad skulle jag säga mer om detta? Det här är väl ingen uppläxning. Men det här är vad jag kommer fram till. Och det här är sådana nyheter som jag blir så här. Ja, jag köper det. Jag gör verkligen det. Och jag har aldrig någonsin använt. Jo, förr gjorde det. Men det är under ja, det är kanske 10 års tid som jag inte använde sol. Vad heter det? Brun utan sol. Nej, vad heter det? Solskyddsfaktor. Jag har inte det. Det som är viktigast är ju efter. När huden. Den torkar ju. Huden torkar ju av solen. Och så det är ju extremt viktigt att smörja in sig efter. Och likadant här, jag använder inte de traditionella krämerna utan jag har ju det här som jag har som är fritt från skit. Fritt. Och det är väldigt mycket C-vitamin, det är väldigt mycket citron, det är det. Och det är många som säger att men gud vad du är len i huden. Ja, det har sina orsaker. Jag använder rätt saker. Så vad händer framöver då? Ja, för det första så tycker jag ju inte om massa deg och pizza och si och så. Men äter jag pizza? Ja, ibland. Det händer. Men då ska det vara extremt gott. Äter jag en hel pizza? Nej, det gör jag inte. En sån här stor pizza, det kan räcka till 3 måltider för mig. Det kan det. Men det händer. Men jag blir så uppblåst. Alltså det är för mycket deg. Det är det. Så jag tar hellre någonting annat. Vad är det mer? Går jag på McDonald's? Nej, det gör jag inte. Jag väljer hellre Max eller vad heter det? Burger King. Men knappt det heller, utan det är Max i så fall. Det finns ju inte riktigt här. Men det händer. Ja, 1-2 gånger om året kanske. Inte mer. Sen är det väl inte så där extremt gott heller. För att mina smaklökar har gått bananas. Det jag tyckte om förr, det tycker jag inte längre. Det som jag tyckte både före och efter operationer och åtställningar. Så här, det smakar konstigt. Ja, Jag vet inte, men så är det bara. Och jag får bara gilla läget. Men det är vad som gäller för mig, ja, det är fisk och skaldjur. Så det är ju tur att jag har det här, kan jag väl säga. Ja, men framöver, ja, alltså det här med att gå och röra sig men inte slita ut kroppen, det är lite min melodi. Jag älskar ju att dansa, tyvärr kan jag inte dansa för mycket, då börjar jag göra ont, men det är ändå någonting som jag total älskar. Men ut och gå, det är min grej. Det är det. Jag vet inte riktigt vad jag hittar framöver, men jag letar ju alltid efter sånt som får mig att må bra. Och jag provar och jag testar och jag har mig. Och vissa saker funkar, vissa saker funkar inte. Men en viktresa är ju, jag är ju ständigt i det. Och sitter du och lyssnar och funderar på en gastrik, så säger jag så här, gör det för fan inte. Gör inte det. Jag kan tycka att det är bra om det finns av andra orsaker, men man ska prova allt först. Allt ska man testa först. Innan man lägger sig under kniven. För du får näringsbrister, och näring och sånt är någonting du bara måste ha för att överleva. För alla dina värden går ner. Alla. Det är inte värt det. Då är det mer värt att vara lite tjock. Jag lovar. Det är det. Men få bort det där ur huvudet att det ska vara ett ideal att vara smal. Glöm bort det. Det finns ju kulturer som gillar lite hull. Du kanske ska flytta dit. Nej, jag skojar bara. Men nej, men alltså den här normaliseringen som har blivit helt galen, alltså den måste vi göra någonting åt. Jag accepterar det inte. Jag gör inte det. Utan det är ju modeindustrin och hälsoindustrin som gör en massa saker för att vi tror att det här är det bästa. Vi tror en massa saker. Nej. Jag tror på att man går tillbaka lite mer till back to basic och vad som naturen har att erbjuda istället. Det var någon som sa till mig så här att, ja, men protein måste vi få i oss, och vegetarian kommer jag aldrig bli. Nej, vad baserar du det på? Jo, men alltså, vi måste ju äta kött. Vi måste ju liksom, vi måste ingenting. Om vi tar en ko. Om den nu har så mycket protein i sitt kött, hur kommer det sig att den äter gräs? Alltså jag bara frågar, jag bara undrar. Man har ju hittat alltså vegetariska grönsaker och frukter och gudet allt, som innehåller extremt mycket mer D-vitamin än vad en ko gör. Men bara det att, varför har en ko så mycket D-vitamin när de äter gräs? Och så ska vi då äta kon. Vi kanske ska äta gräs istället. Ja, nu är inte det så gott, men bara tanken. Fundera på den. Jag tror inte att vi ska äta muskelvävnad. Jag tror inte det. Det finns annat i naturen som har protein. För med, visst, protein måste vi ha, men det finns gröna saker som har väldigt mycket protein. Om man inte tror på mig, så tycker jag att jag ska slå på en kanal där Arnold Schwarzenegger pratar om det här. Han har ju varit muskelbyggare. Han har börjat gå in mer och mer på vegetariskt. Och plantbaserat, kan jag säga. Det är mer rätt ord. Han sitter inne på väldigt mycket kunskap, och han vet vad han pratar om. Det kan jag säga. Gör det. Jag såg någon sån här film där han medverkar i och berättar en hel del. Jag tänkte, wow, är det någon som kan det här, så är det ju muskelbyggare. De har ju gått igenom det mesta. Inte vi vanliga människor. Så Okej, jag vet att jag har dragit över tiden med det här, men jag hoppas du har funnit det här intressant. Och nästa avsnitt är mitt, alltså hör och häpna, mitt 100:e avsnitt. Jag trodde inte att jag skulle komma upp till 100 avsnitt överhuvudtaget. Men det ska jag väl göra något extra med, har jag tänkt. En sak som jag tänkte, vad har vikt med andlighet att göra? Jo, väldigt mycket. Det är en erfarenhet, det är en kunskap jag har fått och det är en visdom jag har. Och mitt arbete då har ju självklart varit påverkat av att jag inte har mått bra, men jag har ändå kunnat leverera, det måste jag ändå säga. Men jag känner nu idag hur mer vital och hur mer pigg jag är och hur mer träffsäker och vad ska jag säga? Hur mer detaljrik jag kan vara eftersom hjärnan börjar komma tillbaka. Hjärnan börjar liksom fungera igen. Och därav mitt mående och min direktkontakt med mig själv och min mediala sida. För att det var en gång i tiden, det här är nu länge sedan, så jag var så nere i botten så att jag åt ju psykofarmaka. Nu var det liksom inga höga doser, men jag gjorde det i alla fall. Jag klarade av mitt jobb, men jag kände så att nej, det här är nog inte riktigt min grej. Så jag gick ju på KBT, det vet jag. Men jag insåg att sådana här psykofarmaka, det är ju bara som en flytväst. Men jag måste lära mig att simma själv. Ja, tack flytvästen, men nu kan jag simma själv. Så att nej, psykofarmaka, nej, nej, nej. Nu ska inte jag säga att man ska inte hålla på med det. Det är någonting man får fundera på själv. Men jag kan säga att är du så i botten och du behöver psykofarmaka, ja men absolut ta det. Men inte för lång tid. Utan den kan få dig att flyta, det kan den. Men du måste simma själv. Det är mitt slutord för denna gång. Så att jag hoppas att du har funnit det här intressant. Och nästa avsnittet, som sagt, då ska jag ha något riktigt, riktigt speciellt. Jag vet ännu inte vad, men någonting ska det nog bli. Okej, då säger jag tack för mig. Hej, hej!